If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då börjar det i stort sett bara.
Känner du igen det?
Det lät som en fjäder.
Ja, ja, men du är inte helt långt borta. Det var min Colt 25. Inte en riktig Colt 25, utan min soft airgun. Jag tänkte att det var lämpligt att ha den här med idag. Jag har inte sett den på även hur många år. Den liksom, den låg, jag ska inte säga vart jag har min vapengömma någonstans. Det här är kan inte avslöja sånt. Jag är inte galen alltså. Jag har inte en riktig vapengömma. Jag har två soft airguns sen vi var unga och dumma och vapentokiga. Eller kanske bara jag som var vapentokig. Victor hade många soft airguns, fler soft airguns, men jag tror jag var fanatiken. Och jag har fortfarande kvar dem. Och det var lite kul att ta fram det. Men problemet var bara när jag tog fram den så blev min fru förskräckt att jag drog fram ett vapen helt plötsligt.
Med all rätt.
Hon blev förskräckt och sen förklarade nej, det är en soft airgun. Och jag utövar gun safety. Och jag laddade den då framför henne. Och hon bara, åh herregud, viftar inte kring den sådär. Det kan vara en kula i. Och jag bara, nej, det är inte en kula i. Och så avfyrar jag en kula i soffan. För jag agerar gun safety. Och det var en kula i. Så att hon blev inte så glad på mig. Så att jag agerar annars gun safety. Det var inte så gun safety-aktigt att ha en kula i magasinet. Men ja, så kan det gå. Jag är vanligtvis ganska duktig och det kan faktiskt Victor intyga om. Vi var ju faktiskt på min svensexa, tog Victor otroligt snällt nog mig till en gun range i Stockholm där vi fick A4 ascoola vapen. Jag tror en Glock 19 bland annat och sen av typ isbjörnsmördare, revolver och en 44 Magnum och massa annat roligt.
Jag säger, det låter lite grann just nu som att du bor i dina föräldrars källare och samlar på exotiska knivar.
jag gör inte det. Jag är inte så fanatisk längre. Men på tal om fanatism så när jag var i USA förra året så åkte vi, när vi var i South Carolina så åkte vi till, eller vi körde förbi en gun range och tänkte bara, här måste vi vara. Det hette Bear Arms och det lät fantastiskt. Och vi gick in dit. Och jag tror jag aldrig har mött en sån lös och fri inställning till vapen. Alltså man ska komma ihåg att när vi var på gun range i Stockholm, då var det liksom så här, alltså så otroligt säkerhetsmedvetet. De har otrolig respekt. Alltså vi fick knappt, jag tror inte ens vi fick ladda våra egna vapen, utan så här, kulan var i, instruktören laddade våra vapen. När jag skulle skjuta Magnum 44 så stod han bakom mig och drog tillbaka hanen. Men på det här stället så var det verkligen så här, all right, which weapon? Och jag bara, va? Which weapon would you like? Och det är bara så här, ett så här godisfat av handvapen. Och de vi reste med, den ena killen, han är soldat, så han är liksom vapenkunnig. Jag hade varit på gun range, så jag kände mig lite trygg med vapen. Men våra fruar var vettskrämda. Och verkligen säga, ja, vadå, ska vi bara ta ett, hur gör vi? Och det enda i stort sett, den enda regin han gav oss var, ja men håll händerna inte, liksom täck inte manteln bak på vapnet för att vårt rekord här är 16 stygn. Så att, ja, men ha så kul. Och vi fick en sån här ask med kulor som vi fick då fylla magasinen helt själva och sen bara gå loss. En av de roligaste och konstigaste, obehagligaste stunderna jag har varit med om i den här, på tal om just källare. Det var som en källarlokal där de hade den här Don't Tread On Me-flaggan med ormen. Och det kom in en gammal gubbe som haltar in och haltade sig fram. Han var mellan 80 och döden och kom fram till skjutrutan och bara bam, 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 sköt av sitt egna handvapen han hade i Tölster. Det var helt fantastiskt. Och min fru fick brännskador för att hon bad om en lägre kaliber vapen. För hon tänkte att det skulle vara lättare, men de hylsorna flög hejvilt och landade i hennes tröja. Så hon brände sig. Skitsamma, vapen är kul.
Jag ska bara lägga in en liten brasklapp att det var inte en sån här, vet, en svensexa där man åker och skjuter vapen. Det låter ju väldigt banalt. Jag hade aldrig arrangerat en svensexa som är banal, utan tanken var ju att du skulle gå från, du fick massa uppdrag under hela den här perioden. Jag vet inte om vi har pratat om det här, men vi kan snabb recap.
Mm-hmm.
Du skulle bli 00-agent helt enkelt.
Precis.
Bli 00-agent. Så att från början du fick massa uppdrag skickat till dig som du skulle klara. Och ett av uppdragen var ju då att du skulle gå till en park. Där finns det en man med, eller där finns en ryggsäck. Hämta den ryggsäcken. Då hade jag riggat upp här att en kollega stod där i den där parken med ryggsäcken. Så att du hade ju aldrig sett den personen förut.
Mm-hmm.
Kom fram till den här personen och den springer.
Exakt.
Så att du måste jaga honom för att få den här intro till Casino Royale.
Precis.
Tanken var ju så här, jag var ju 100% säker på att okej. Okay, Kalle då som han heter, som är såhär, ja, du är inte så van att springa och det är såklart så du står i kostym och finskor, han kommer inte jaga dig, han känner inte igen dig, han kommer aldrig våga springa efter dig liksom, sa jag till honom. Så Kalle står där och är lite nöjd och så när du kommer in i parken så ja, men, trippar han iväg och du bara sätter av efter. Jag bara nej. Tanken var att du inte skulle våga springa efter för att tanken är att du vet inte vem det där är. Det är klart du inte jagar en okänd människa liksom.
Ja, men grejen, jag gick in i full Craig Casino Royale mode. men och grejen var att jag hade också misslyckats med förra uppdraget du hade gett mig som var lite mer liksom pinig. Så jag kände mig liksom, jag kände mig som en svikare och inte som en teamplayer. Så det här uppdraget, jag kan inte misslyckas en till grej. Och jag kände just så här, de tänker något så här, Fabian han kommer inte våga springa. Nej, jag ska fan springa. Och jag fan kutade efter honom utan bara helvete. Och det var nästan som ur en bombfilm. Så vi sprang ut ur en park, kom upp ett bostadsområde så här, runt ett hörn. Och när jag kom runt hörnet så var han borta. Bara, fan. Men då kommer en kille med barnvagn och bara, tja, är du efter någon? Bara, ja, okej, okay, han sprang ditåt. Så han förstod inte alls vad det var. Om, så, vad säger, var det civilpolis var det? Och, jag, så, och det var verkligen så här, sprang runt ett hörn och hoppade ner från en grej som var typ 2 meter och sen fortsatte springa. Stackars din vän, jag blir så hemskt mycket om ursäkt. Och jag fångade honom, men på grund av att det inte var planerat så hade han bara typ kastat väskan i någon jävla buske.
Ja, han gömt den i soptunnan. Och det var ju ingenting i väskan, det var ju bara grejer som grejer. För tanken var att du skulle misslyckas.
Mm. Ja, precis, hade som pratat i Casino Royale.
Exakt, och då så skulle du få, då hade du fått ett inspel, jag hade förberett ett inspelat meddelande då från en kvinnan som låter som M, som då skulle säga då att du har misslyckats och du har förlorat din 00
status.
Agent-status. Och sen dagen efter då så skulle du skulle bli jätteledsen, och sen dagen efter kom vi in och väckte dig och då skulle vi få dig att ta tillbaka din 00 license.
Exakt.
Vilket då gjorde att först vid klockan liksom 8 på morgonen så skulle vi iväg på värsta crossfit-passet för att du skulle bygga upp dig kroppsmässigt.
Jag fick kramp i foten.
Ja, du tyckte inte att det var så kul. Du fick en smoking på det efteråt. Och så fick du åka Aston Martin till lunchen.
Mm-hmm.
Och sen då efter lunchen skulle du åka ut då till den här skjutbanan för att du skulle lära dig vapen såklart. Så det var ju inte så här, det var ju i ett tema. Det var inte bara, nu åker vi ut och skjuter nej. Grejer, grabbar. Wow, pappa.
Nej, utan det var liksom, det var verkligen supergenomtänkt. Ja, alltså
det var genomtänkt, exakt. Jag ville bara lägga in en brasklapp här. Sen åkte vi in till stan. Då fick du 500 spänn och sätta på svart på Casino Cosmopol. Du går in, sätter 500 spänn på rött och förlorar. Men det var ju ganska roligt. För du kan ju berätta när du kommer in där i säkerhetsspärrarna på Casino Cosmopol.
Jag får mig att vi kan ha berättat det här, men skitsamma, för ni som inte hört det här. Så att jag ska gå in då på Casino Cosmopol. Jag får ta med mig en. Jag fick ta med mig Morgan dit. Så det var bara han och jag. Och Jag har aldrig varit på Casino Cosmopol, men då har de ganska självklart en metalldetektor. Och när vi då står där så inser vi båda att vi har hylsor i fickan. För vi tyckte det var lite coolt att vi har skjutit de här vapnen, så vi vill ta med oss hylsorna därifrån och vi fick det. Så bara, åh, fuck! Så att Molgen var ut först och den bara, pip, 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 pip. Och snubben, så det bara, ja, töm dina fickor. Han tömmer sin mobiltelefon, sina nycklar och sen, och man lägger det på ett litet fat de har där som han, den här vakten håller fram, och så bara lägger han en handfull av hylsor, vilket är liksom, i vilket maffiasammanhang som helst, är i stort sett ett hot. Vet när man ska send him a message. Bara, här är alla hylsor.
Guldkula med 007 på här, precis.
Och han bara, och då får jag panik. Alltså vi har varit på skjutbar, ja, och så lägger jag fram mina också och kolla. Vi har varit och det är liksom enorma jävla hylsor också från det här björnmördarvapnet. Och alltså det blir så konstig stämning och han bara, okej. Och så vi fick gå in ändå för att det var bara så weird. Och jag stod i smoking också, vilket var, och Molgan gjorde inte det. Det var så konstigt. Och alltså, vilken deprimerande plats Casino Cosmopol. Har du varit där inne, Victor?
Nej, jag har aldrig varit där inne.
Alltså det är ju Svenska Spel som äger och de är inte uppmuntrat till spel. Och jag förstår det i det sammanhanget. Alltså det är ju det mest tråkiga och icke-välkomnande lokalen du kan vara i. Det var kinesiska turister överallt. Det är ingenting att det var konstigt och tråkigt. Det var bara ett faktum. Och det var bara ett jätteweird plats att vara på. Ja, och sen så kom vi då till roulettebordet där jag lägger allt på vad det nu var, rött. Och förlorar. Så att... jag känner mig mer som Ian Fleming än James Bond.
Nej, men sen så gick vi iväg och drack martini-drinkar. Mm-hmm. Och sen så åkte vi upp till Gävle, lirade poker och drack Dom Perignon. Mm-hmm. Och sen så åkte vi hem. Och då fick du din License to Kill.
Precis. Jag har kvar hylsorna och markerna från kasinot och Dom Perignon. Nu bor jag inte optimalt, men det ska bli som en liten... så här, litet hörn där jag har de här uppställda.
Ja, så det var bara en väldigt lång brasklapp på att vi gör sofistikerade svensexor här. Exakt. Men det är inte det vi ska prata om idag.
Nej, det är inte det vi ska prata om. Så sorry du nya lyssnare som bara, vad i helvete, jag ville höra, det stod att det här handlar om tv-spel. Ja, okej, okay, så det är det vi ska prata om idag. För ett litet tag sedan så kom nyheten vi aldrig trodde vi skulle få, för att vi tänkte att movie tie-in tv-spel är döda. James Bond-spel är definitivt döda. Den har inte kommit hem på 8 år. Vi kommer aldrig få något igen. Men så kom bolaget som gör Hitman-spelen ut och sa, hej, min cool teaser, vi kommer göra ett James Bond-spel. Och världen gick haywire, i alla fall Bond-communityn, och bara, fan vad nice, till Bond-spel. Och det fick mig att tänka på, bara, just det, Bond-spelen, det är som sin helt egna genre. Och vi har aldrig riktigt pratat om tv-spel, vi har väl snuddat på det ett par gånger, men det var den tiden när vi hade mikrofoner, då vi sände podd via Morse-kod. Så nu ska vi prata tv-spel och främst åt James Bond-spel. Så, Victor, först vill jag fråga dig, vad är din relation till tv-spel och sen då Bond-tv-spel?
Ja, alltså från början så är jag ju så här, när man var yngre så var man ju mer intresserad av tv-spel än vad man är nu. Jag tror att jag fyllde 4 när jag fick ett Sega Mega Drive, 16-bitars.
Åh, jag minns den.
Ja, jag vet. Men grejen var ju då liksom så här att det var ju inte riktigt till mig, utan jag tror att det var min far som tyckte att det var roligare. för att han skulle kunna göra det. Men då var det så här, man spelade Sonic och lite Elitserien 95 och så. Sen så kom ju PlayStation 1 där runt några år senare. Och samtidigt som det här sker, för jag hade PlayStation och jag hade Sega Mega Drive, så var det ju några av de coola kidsen, de som hette Max eller Robin. Och de hade ju Nintendo 64. Och de hade ju någonting som då hette GoldenEye. Och jag vet att jag provade det någon gång då, men... det var ju jättesvårt att spela om någon var svinbra. Och som 8-9-åring så är det inte så att man håller tillbaka när någon är ny. Utan spelar du multiplayer mot en 9-åring som kan vinna, så vinner den oavsett var. Så att jag liksom bara visste att den fanns där någonstans. Men det byggdes ju upp också lite grann så här. Ja, jag är inte Nintendo, jag är ju Sony. Det var ju ganska viktigt då. Alltså att man var PlayStation eller Nintendo.
Absolut.
Jag var typ, i min bekantskapskrets så var jag ganska ensam som PlayStation dock. Hur som helst. Sen då efter några år senare så kom ju PlayStation 2, och jag vet att det har haft väldigt många olika typer av perioder av liksom spel som spelar väldigt mycket. Två tonen till exempel, den alltså movie tie-in på Två tonen väldigt mycket.
Och det var inte så bra. Period.
Nej, det var bara att Sagan om ringen, men i övrigt så var det inte så bra. Det var bara hack and slash. Man kunde klara hela spelet genom att bara trycka på cirkel liksom. No, en del Crash Bandicoot, en del Warcraft 2 på PlayStation var ju rätt mycket under en period och så. Men sen så kom ju det här tidigt 2000, kom ju ett tv-spel. Man fick kliva in i rollen som James Bond. Det hette Agent Under Fire och man var helt hooked.
Mm-hmm.
Och en av grejerna, det var liksom första gången egentligen man kom fram till att okej, okay, multiplayer, that's a thing. För tidigare har det varit liksom så här, ja men möjligtvis så här, Medal of Honor och de där hade ju någon version av det, men det var inte riktigt samma sak. För nu var det så här split screen och du kunde skjuta ihjäl dina kompisar och det var så här, du kunde sitta i timmar.
Mm-hmm.
Och jag hade aldrig varit med om det riktigt tidigare. Så att det var helt fantastiskt. Och jag spelade otroligt mycket Agent Under Fire. Tills då, året efter, där Nightfire kom då. Spelet efter, som var så här... What? Pierce Brosnan ser ut som man gör. Alltså, allting var bara så här... Det var nytt och uppdaterat. Det var fräckare multiplayer-banor. Och allting var fantastiskt.
Mm.
Där någonstans kom jag in i James Bond-tv-spelen. Sen kom ju även till Xbox eller Everything or Nothing något år senare.
Just det.
Och det vet jag att det liksom så här... såg fram emot, men spelade och tänkte så här, nej, inte riktigt samma sak. Så att vi höll ut ganska länge på Nightfire och sen så bara tonades mitt tv-spelande ner där när jag var 15-16.
Mm.
Och sen så har det typ försvunnit. Egentligen.
Ja.
Fram tills jag nu för något år sedan då när jag fick en PlayStation 4 av min fru. Jag har så här, vet, vissa kanske två gånger i månaden så är det så här, jag kan sätta mig ner och hinna spela någon timme FIFA. Eller nu när, eftersom man spelar online, så har man ju också fått gratisversionen av Star Wars Battlefront. Jävlar i havet vad coolt det är.
Och du har visat mig, alltså shit.
Ja, det är sjukt. Så det har ju blivit, jag ska inte säga att det har blivit en del, men det har blivit en 2-3 gånger i månaden kanske, vilket är otroligt mycket med mina mått mätt just nu. Fabian, du då?
Ja, för det är det som jag ser ju dig som är tv-spelspersonen. Du är ju inte en gamer, men på något sätt i mitt huvud är du en gamer. Men det
är
fascinerande. Jag kommer ihåg din Sega Mega Drive där och framförallt Jurassic Park-spelet du hade.
Ja, just det.
Som var bland det coolaste, för det kunde vara en Velociraptor. Och en grej som slog mig nu är också en sån här intressant grej, att där hade de en bana som var från boken och inte filmen. Alltså T-Rexen i floden.
Sista banan är ju från boken. Ja.
Precis, så jag undrar om det var, för de hade ju tänkt, det var tänkt för filmen, men jag tror de fattade att rent tekniskt skulle inte det funka. Så de flyttade till Jurassic Park 3 istället. Men så var bara intressant att de använde den scenen från boken. Hur som helst, nej men jag har en konstig relation till tv-spel. Jag liksom, mina föräldrar hade absolut inget intresse för det. Min pappa liksom hade ingen bakgrund i det alls. Så att jag växte upp med liksom, jag kommer ihåg att vi hade en dator ganska tidigt. Pappa behövde det för jobbet, så att vi hade en dator hemma, vilket många inte hade på den tiden. Och det var en laptop dessutom, vilket var ännu mer ovanligt. Men det var ingen stor gamer-grej. Men så vi hade typ såhär Mulle Mäcke bygger bil. Och kanske
det var fantastiskt.
Alltså Mulle Mäcke bygger bil kan jag fortfarande typ drömma om ibland. Hur jävla bra det var. Och fortfarande hur man kommer över leran är svårt. Men när du väl listade ut det, fan vad bra det blir. Och så hade väl någon sån där, ja men du vet, fan som är klass 1A. Och någon Disney kan vi ha haft. Och sen den absolut bästa. Den här hade du också, Victor. Alltså den här dinosauriespelet.
Ja, det var fantastiskt.
Kommer du ihåg vad det hette?
Dinosaurier och CD-ROM.
Ja, typ Dinosaurier och CD-ROM. Och det var ett konstigt spel som jag hade så här, olika slags spel du kunde göra. Allt från typ så här, memory till att så här, du faktiskt skulle typ klara det. Du skulle samla på dig så många dinosaurier som möjligt i en slags labyrint från olika tidsepoker, då, krita, djur och alla de där, innan kometen kommer. Vilket kändes ofantligt mörkt och dystert. Och den var framförallt känd för den hade 3D-grejer, så du kunde se lite så här filmer och sånt i 3D. För det kom in några 3D-glasögon. Och det var ändå så här, alltså det var ju alltså typ datanimerade filmer med dinosaurier. Det var jävligt coolt för sin tid. Så det är typ det tidigaste jag har. Och sen var det just den här, när konsolåldern kom, och den var ju innan mig, men när man verkligen började notera det, så umgicks jag väldigt mycket med folk som hade konsoler. Så jag var en sån här person som bara satt, och jag hade ingen konsol, så jag hade ingen, så jag vågade aldrig typ spela, så jag gillade att titta på när kompisar spelade. Så det är rätt ironiskt, för att jag sitter i mitt huvud ibland och muttrar och klagar över hur kids idag bara sitter och kollar på Twitch och kollar på när andra spelar, och sen tänker jag på mig själv, det var exakt det du gjorde, bara så här, fysiskt.
Fast du var i rummet.
Precis, ja, precis. Jag förstår charmen med det, fast jag inte förstår. Jag har gjort charmen, jag förstår den bara inte. Så jag hade aldrig någon. Men sen då när jag typ, jo men typ när jag träffade dig, Victor, alltså runt där 99-2000 då PS2 kom, då blev jag ändå så här, fan, tv-spel är rätt. Fan, jag vill ha en konsol. Och jag hade en kompis som hade Nintendo. Nintendo för mig var lite, det var lite som folk som hade Mac-datorer. De var lite konstiga. Det var väldigt få av dem. Det var min upplevelse. Det här, det kanske inte alls stämmer överens med
verkligheten. För mig var det tvärtom. Okay,
ja. Nej, för mig var Nintendo liksom udda, och den minoriteten. För de flesta jag kände hade PlayStation. Eller dator. Men inte Nintendo. Men Nintendo var ju ascool, för det var lite som Mac, för att det var liksom, det var saker som bara var exklusivt för den plattformen. Det var sina egna grejer, det var unikt, alltså effekterna och så. Det kändes verkligen som en PC-person upptäckte Mac-grejer. Och så jag kände, jag vill ha Nintendo 64. Så den julen, 99-2000 någon gång, så önskade jag mig av min far. Det var alltså året PlayStation var ute. Jag önskade mig...
PS2.
PlayStation 2 var ute. Jag önskade mig Nintendo 64. Jag fick en PS1. Och jag ska inte fnysa över det. Jag fick en konsol. Det var kanske inte det mest aktuella, och det fanns inga spel till det. Men jag fick en i alla fall. Så jag fick ju bara typ gå på turné hos mina kompisar och bara skrabbla ihop deras PS1-spel de inte ville ha längre. Så jag fick en jävla konstig mix av spel som jag liksom knappt kommer ihåg. Men en av dem var de första Medal of Honor-spelen, så det var ändå det jag kunde hänga min hatt på. Men jag hade första GTA också, alltså den här som ser ut som från ett Game Boy, effektmässigt. Och det var i stort sett det jag hade, så att jag levde ju ut mitt tv-spelande hos dig, Victor. Och jag tror, alltså efter Sega Mega Drive där, då var det ju bara James Bond. Alltså när du fick Agent Under Fire, alltså det var det enda jag gjorde hos dig. Ja, det var Star Wars Episode 1 också. Men det var
ju långt innan.
Ja, och det liksom limiterat till vad du kunde göra och sånt där. Och det var precis, för det var ett PS1-spel. Och jag tror jag fick din till och med. Det var nog, på den turnén fick jag nog den från dig. Så den kunde jag typ spela. Men precis, Agent Under Fire var, jag tror jag aldrig tillbringat så mycket tid åt något som till Agent Under Fire. Och då ägde jag inte ens det. Alltså det var bara att säga. Så det var du och jag, Morgan, som bara turades om med antingen köra själva spelet eller framförallt multiplayer. Och det var helt sinnessjukt. Men vi kan ju komma in lite på Bondspelen då, våra upplevelser. Så du, alltså när man tänker Bondspel, då tänker man ju direkt GoldenEye till Nintendo 64. Det är ju det de flesta har en relation till och tittar väldigt nostalgiskt tillbaka på. Men varken du och jag växte upp med det, eller hur?
Nej, som sagt, det var ju bara de coola killarna som hette Max eller Robin som spelade Nintendo 64 och spelade GoldenEye. Så att jag har liksom aldrig riktigt fattat det, om jag
ska vara ärlig. Nej, jag spelade för första gången ironiskt nog med dig, men det var efter, för du tog över din frus Nintendo, va?
Exakt, eller jag tog över, det står här, vi bor ju ihop. Så att...
jag antar att det är du som använder den mest.
Jag har nog startat det 3 gånger, tror jag, sen vi flyttade in, och det är väl 4 år sedan. Så att, ja.
Och så där har jag ju testat GoldenEye. Och då blir, alltså när du inte kommer därifrån, för vår startpunkt är Agent Under Fire, vi kommer in på det, men då, alltså du lever ju rent på nostalgi när det kommer till GoldenEye. Och när man kommer utifrån, särskilt en modern roll, testar det med adapter och sånt där, det såg ju för jävligt ut, var bara jobbigt att hantera, och man hade svårt att se charmen i det. Men jag förstår folk som ser charmen i det. Men så den hoppade jag ju över, och sen var det ju liksom andra. Jag, i och för sig, min första relation till ett Bondspel var, det var något barnkalas jag var på, och någon hade, det var World Is Not Enough till PS1 som jag fick testa. Och då kommer jag att man, alltså jag kunde knappt ta mig förbi lobbyn, för man började i lobbyn där när i öppningsscenen på World Is Not Enough, när Pierce Brosnan
i Bilbao.
Förlåt?
I Bilbao, tror jag till och med.
Ja, det kanske det är.
Men jag tänker bara, hur startar alltihop då? För det är väl det vi egentligen ska prata om. Det är ju inte utifrån vårt perspektiv, utan det är väl från tv-spelsutvecklarens perspektiv.
Ja, men alltså, så här, jag ska inte... vad heter det? Någonting under stolen med. Jag är ingen tv-spelexpert. Det har vi gjort ganska klart här. Att, så här, det är typ min blinda nördfläck. Jag är ingen gamer. Jag har ingen koll på den världen riktigt. Jag är en så här casual gamer. Jag spelar ett spel kanske varannat år. Då går jag sjukt djupt i det. Och då är det antingen ett Bond-spel, ett Batman-spel eller någon sån här Rockstar, alltså Red Dead Redemption eller GTA. Det är typ det jag spelar. Och kanske någon movie tie-in och sånt där. Eller superhjälte-grej. Så att jag är inte liksom insatt i det. Så jag har egentligen ingen koll på hur tv-spelsvärlden fungerar och framförallt hur det funkar ur ett sånt perspektiv. Och så lång historia kort, Victor. Jag vet inte. Jag vet kronologin kring det och lite, liksom, lite hur det har hoppat mellan alltså tv-spelsföretag så där. Men jag kan ju spekulera hejvilt, att, för jag vet att det börjar med Atari. Och Atari var väl ganska kända för att bara köpa på sig massa filmlicenser. IT är väl mest känd därifrån, är det inte?
Ja.
Och Bond var en av dem. Så jag tror det första var en, bara någon sån här thai. Jag tror de första var så textbaserade tv-spel. Och sen var det där runt de sista Roger Moore. Så jag vet att View to a Kill hade ett spel. Och sen gjordes det några arkadgrejer kring Live and Let Die, så långt efter Live and Let Die, för det liknade något annat båtspel som man fick köra när man kör båten där in the bayou. Det var tydligen exakt samma motor som ett annat populärt båt-tv-spel vid den tiden. Så Bond har egentligen funnits sedan starten av tv-spel, vilket är jävligt ballt att man använder det. Men man liksom kunde inte riktigt knäcka den koden, för att säga hur... Alltså poängen med ett Bond-tv-spel är att du ska känna dig som Bond. Och det gör ju inte riktigt i en textbaserad form eller liksom så här, hur många bit ett sånt där tv-spel är med sina pixlar. Alltså du får inte känslan av Bond när du knappt ser konturerna av en smoking som bara går.
Fast det beror ju på, då fick man nog det.
Alltså, men det var något så nära man kunde komma.
Back. Ja, men du har ju sett Empire Strikes Back-spelen.
Jo, men där kunde jag ändå liksom... Star Wars kom ju ändå med att säga, ja, men så länge jag får typ ett lasersvärd och en laserpistol så här, känns det typ Star Wars. Bond är så mycket mer än bara ett shoot-em-up-grej, för det var egentligen det de tidiga var. Att säga, ja, det var egentligen ett filter som är då att han har smoking på sig och sen skjuter. Och det kändes aldrig riktigt som Bond. Så de testade en massa koncept. Det kom från Game Boy också. Det kommer ihåg att någon i skolan vi gick hade James Bond-spelet i Game Boy. Såg ut som Pokémon i stort sett, och vilket inte heller ger Bond-känslan. Och det är ju egentligen inte förrän Nintendo och GoldenEye kommer, vilket är ironiskt att den kom, jag tror GoldenEye som vi ser som en movie tie-in, den kom 2 år efter. Alltså den kom när Tomorrow Never Dies kom, så kom det spelet. Och den förändrade ju hela, alltså både i form av hur vi ser på Bond-tv-spel, alltså allting mäts med den fortfarande. Och tv-spel överlag. Jag för mig, och det är tillbaka till min icke-expertis. I det här avsnittet är vi bara älskare och inte experter. Men jag för mig att det är en av de första multiplayer-spelen som, alltså med en sån här delad skärm och sånt där. Det kan ha varit någonting innan, men som verkligen revolutionerade det. Och tog det till en helt annan nivå. Och tydligen var det bara från skaparnas håll, var det typ en sista minuten-grej de lade till. För att säga, okay, vi gör väl det, antar jag. Det var ingenting de hade lagt fokus på. Men det var ju det som blev hela grejen med GoldenEye. Visst, du hade spelet allt det där och huvudstoryn. Men multiplayern blev ju grejen. Med att sen kunna vara... Jag antar att det kunde vara skurkarna då. Ja, just det, Oddjob, alla blev arga på den som var Oddjob. Du kunde ha Golden Guns och allt sånt där. Och det blev, alltså inte bara Bond-spel, men tv-spel överlag revolutioneras av GoldenEye. Och det blir den här enorma hitten. Och, men ironiskt nog gör inte de någon mer Bond-spel, har jag för mig. För sen blir det Tomorrow Never Dies som blev tredje person, sen också bara dödade hela det konceptet, inte dödade men tog bort det som på något vis gjorde franchisen känd i sitt medie, var liksom första persons perspektivet. Men det tog de tillbaka sen i The World Is Not Enough.
Som också blev väldigt försenad då.
Jag tror alla de där spelen kom typ två, att, i alla fall Tomorrow Never Dies kom också typ väldigt långt efter. Jag kan tänka mig att The World Is Not Enough kanske var lite tätare.
Nej, men det var väl det som var problemet, för när du ser World Is Not, för den kommer jag för mig att det är World Is Not Enough. Det finns ju en trailer med Desmond Llewellyn när han sitter och spelar ett spel.
Aha.
I, alltså, och då är det så här, och den var väl på VHSen har jag för mig. Ja, det är liksom hela grejen, men det du ser på skärmen där blir aldrig av, för att det spelet skrotades och sköts fram, så att det liksom, det kom, jag får att det kommer om något år efter också. Så att du hela tiden ligger och liksom släpar bakom. Idag så är det tvärtom. Idag får ju liksom spelutvecklarna, de får ju reda på ungefär vad filmen handlar om, och sen så gör de runt det liksom.
Mm.
Ja. Eller som Phantom Menace till exempel, den kom väl samtidigt, och då var det ju också, då var det ju filmen.
Mm. Ju. Ja, precis, och du kunde klippa in filmklipp dessutom. Mm. Det kändes som så här, vad, kan man se en film på en skiva? Alltså, kommer du ihåg den känslan av att man kunde se en film, bitar av en film på någonting som inte var en VHS?
Ja, det var
så konstigt. Så gamla är vi. Alltså, men också bara konceptet kring movie tie-ins, hur fascinerande det var. Alltså, när vi växte upp, då var det, alltså, det var, du bara antog, kommer en stor film så kommer ett tv-spel.
Ja, gud,
och det är en ålder vi inte lever i idag. Idag är den död, men det var liksom standard. Och vissa var skitbra, och de flesta var skit. Alltså, tänk på såhär Mumien Time-spel och sånt där. Alltså, hur mycket sånt, alltså, vad spelutvecklare, det måste vara guldåldern på ett kreativt, säkert inte, men för cashflow och bara produktion. Så här, en film kommer, ja, det ska vara tv-spel. Det spelar ingen roll. Och vissa kunde vara grymma. Alltså, jag tänkte till exempel på Spider-Man-spelen. Första spelet var väl så här helt okej till första Spider-Man-filmen. Och andra Spider-Man-spelet är ju också lite som så här GoldenEye, i form av så här, det revolutionerar hela spelet. Och det är någonting som folk inte ens hade förväntat sig. Jag tror inte filmbolaget hade förväntat sig ett sånt spel. Jag tror inte, alltså, publiken hade förväntat sig ett open world game i Spider-Man, som nu också är standard med de nya Spider-Man-spelen till de nya konsolerna. Men då var det så här, va? Kan jag vara Spider-Man? Och jag typ hela New York för mig själv. Det var ju hur ballt som helst. Men sen bara dog movie tie-in, bara, det kändes som över en natt. Och jag vet inte, när kom det senast en movie tie-in? Kom det ens någonting till Hobbit? Det, nej.
Jo, Lego. Lego har ju tagit över.
Ja, men ja, i fjär, det har du rätt. Lego typ gör det lite. Men det är typ egentligen bara Star Wars, Jurassic Park. Det är det de typ gör. Det känns inte som det är så många stora franchises de tar över. Men på vår tid var det ju liksom, det var så tv-spel var. Och jag kan tänka mig, för liksom lika hardcore-nördar i det, som så här att säga, de enda filmerna jag ser är Michael Bay-filmer. Det fanns säkert, och det fanns alltså det fanns riktigt bra tv-spel på den här tiden, alltså vanliga tv-spel, men jag tror de jag noterade var movie tie-ins. Och där är det ju särskilt sant med Bond. Och jag tror efter World is Not Enough så har vi en ganska intressant lucka, för jag för mig där kommer, spelar du någon gång 00 Racing? 007 Racing?
Nej, inte jag heller.
Jag vet att folk hatar det spelet. För det var, man tror att det är ett racingspel med Bondbilar, men där, utan det är liksom banor där du liksom så här, backa in i den här grejen och ta den här grejen, och sen ska du ta den här grejen, och du fick inte välja dina gadgets, och det var bara jätteirriterande. Alltså, tänk dig som Sagan om två tornen spelen fast med en bil.
Ja. Ja, hack and slash fast.
Ja, precis. Och det är liksom, du är som på en bana, inte racingbana, utan en bokstavlig bana. Det vill säga, du kunde lika gärna gått igenom det, men har en bil istället. Jätte weird. Men franchisen, alltså, revolutioneras när, alltså, för efter World is Not Enough så tar ju EA över. Som jag har förstått är djävulen inom tv-spelsvärlden. Men på vår tid var ju EA lite, då var ju det prestige. Det var väl kanske, alltså, ja, det var man kände till.
Jävla kvalitetsmärke, ja, gud, ja.
Ja. Vad var det mer de gjorde med den här? Gjorde de fotbollsspelen och sånt där?
Ja, men det gör de ju fortfarande. Men jag tror att du tänker på SSX Snowboard, för den var ju den vi hade.
Ja, ah, just
den,
det
spelade vi mycket också. Och de gjorde två tornen också, visserligen. De hade ju Sagan om ringen licensen också.
Just det. Ja, det känns som att de hade alla stora licenser, vilket jag antar att de fortfarande har. De har ju Star Wars nu, och de har väl en massa andra stora grejer, och folk hatar dem av någon anledning. Jag tror det är för att de tar betalt för precis allting. Vilket jag antar att
mikrotransaktioner.
Ja, precis. Och bara, du måste köpa till massa grejer hela tiden för att få hela upplevelsen. Men på den tiden var EA i stort sett kung för mig. Jag vet inte hur det såg ut i den riktiga världen. Men EA var kvalitetsstämpeln, och de gjorde Bond-spelen, och först ut Agent Under Fire. Och den kom 2001. Så det är precis mellan The World Is Not Enough och Die Another Day. Så det är en liten lucka där. Och det intressanta med den är att den James Bond är inte Pierce Brosnan. Så de har inte licensen till hans liknelse. De har inte ens licensen till vapnen, tror jag heller.
Nej, och de heter ju, de heter inte Walter PPK, de heter ju Wolfgram PKK istället eller något sånt där.
Just det. Men så de har bara någon random skådis och någon som, alltså det är verkligen som de har bara så här, i en gryta kastat in alla Bond-skådespelare och så här, tagit ut en mix av dem. Man ser lite Roger Moore, det ser lite Pierce Brosnan. Jag skulle säga att det är en Pierce Brosnan-esk modell i alla fall, för han är svarthårig och liksom, det är lite den typen. Men man ser lite Roger Moore och lite Timothy Dalton där. Så det är liksom mix av det. Och plotten är väl som tagen ur en Pierce Brosnan-film lite. Det är double crossings, det är väldigt high-tech, det är kloner och skit, är det inte?
Ja, det är nästa. Nej, det är första. Nej, det är första. Det är, nej, det är kloner är första, just det. Kloner, ja, det är lite väl faktiskt.
Ja, den gick lite för high tech. Men jag kommer ihåg, de involverade ändå så här, ja, men det fanns en ubåt. Alltså, det påminner väldigt mycket om Worlds Not Enough på vissa grejer. Och skurken är en kvinna som double crossar. Men, alltså, fan vad cool Agent Under Fire var. Alltså, det var sån perfekt Bond-spel, för det var sin egna story, vilket vi inte hade haft riktigt tidigare, som ändå kändes då, det är inte en bra story, och jag som Bond-fan idag hade verkligen, det känns inte alls som en Flemings Bond, men då kändes det som så här, ett coolt nytt Bond-äventyr med ascoola gadgets, bra shoot'em up spel, du kunde köra bilen, du fick tillgång till bilen. Och det här vet ju Victor att Fabians sociopat sidor kom fram.
Ja, det var nästan läskigt att se faktiskt.
Nej, men man kunde köra, jag tror, för då hade Bond-filmerna avtal med BMW, så på den tiden var BMW Bond-bilen, vilket känns väldigt weird idag. Och så då fick man ju av, då var det inte Q, så det är också så här, så de går ju via Bond-kontinuitet, så då är det R, alltså John Cleese. Men det är inte John Cleese från att hans likhet heller. Och det är det som är ganska kul, de flesta James Bond-spel så är det R eller John Cleese, vilket är intressant. Så jag tror för de som växte upp med Bond-spel och inte Bond-filmer så är typ John Cleese deras Q, vilket känns jätteweird. Men så då fick man en BMW i en bana som man fick åka runt i en stad och liksom så här, och den hade missiler och sånt där. Och det är lite GTA-hjärnan i mig då som kickade igång innan GTA av att så här, vadå, så jag kan bara åka runt i den här staden och bara spränga skit. Så jag åkte runt och bara sköt upp missiler och gillade se dem träffa byggnader.
Och det höll på för länge, det var framförallt det. Alltså just att du kunde liksom sitta i, ja, men i 40 minuter bara gå, för du kunde ju inte köra över folk, för att de hoppade ju liksom.
Nej, precis.
Det är ju ett barnspel, tänkte jag säga, så den är byggt för att du inte ska kunna skada människor.
Nej.
Men du kan ju fortfarande försöka, och Fabian försökte väldigt mycket. Men fan, det går inte, kan du inte bara sluta liksom? Kan du inte bara gå vidare? Nej, alltså kolla här. Och vi sitter och skjuter missiler och ja, det är, ja.
Stop it, he's intressant. Already dead.
Ja, men eller hur? Det funkar inte. Lägg av. Du stryker för fel träd.
Ja, verkligen.
Dig själv.
Ja. Nej, det var väl lite frustrationer jag tog ut på det där tv-spelet innan sånt fanns i GTA. Ja, nej, det var weird. Jag medger det. Men det var just den här frihetsgrejen av att bara, fan vad coolt det här var. Men det var ett sånt jävla bra spel vad det var då. Och framförallt, alltså, multiplayern var helt fantastisk. Det kunde vi köra timmar på timmar. Och det plockar vi fram någon gång varannat år, Victor, och fortfarande kör.
Ja, det är ju inte riktigt lika kul längre. Jag, tyvärr,
du tröttnar alltså, snabbare.
Ja, jag skulle aldrig kunna sitta liksom, ja, men som man gjorde en hel kväll och lira i Agent Fire. Det finns inte. Jag skulle kunna göra det med FIFA fortfarande. Men det där, nej, tyvärr alltså.
Det är ett intressant spel, definitivt. Och jag tycker ju, alltså, i mitt huvud har jag så romantiska bilder av just multiplayern och alla gadget. Kunde jag ha vad heter det?
Enterhake.
Ja, enterhake, men också, fan heter det du har på ryggen och flyger runt med?
Jetpack.
Och det var superkul. Och Molgan var ju såklart bäst på allt, så han,
men han är alltid bäst.
Ja, men han är ett psycho på sitt sätt, just att han kan gå liksom rainmana in på någonting, behöver inte ha mycket tid med det, och så blir han bäst på det. Så han kunde alltid bara snipera ner oss, så han var tråkig att spela med. Men jättekul när man väl dödade honom, för han hade aggressionsproblem, så han blev väldigt upprörd. Men han lyssnade inte på det här. Jag kan säga vad jag vill om Molgan. Så sena fredag nätter med chips och cola och var i stort sett hög på socker och fett och bara mania av Bond multiplayer. Jag kan verkligen säga.
Brings you back. Men sen året efter så blev det ju fan med bättre, i min mening.
Ja, det är ganska intressant att du säger. I mitt huvud är inte... Jag tror bara för att jag var så... Det var lite som att så här... Det var som att jämföra med sin käresta i stort sett. Att nu kommer den nya flickan här till stan och ska konkurrera med min dam. Nej, det här går inte. Men jag tror rent objektivt är nog det är bättre. Så EA fortsätter. Nu har de lite mer licenser så att de får Pierce Brosnans liknelse. Men inte hans röst.
Det är inte bara det. Det är väl att Pierce Brosnan hade inte signat för en ny film. Det var inte klart. Det var väl egentligen det som...
Det kan ha varit det. Absolut, att de inte visste.
För att han, och det är därför de hade ju gjort... som jag förstått det så hade de ju samma modell som det var i Agent of Fire, skulle ju vara även i Nightfire, men sen ganska sent in i processen så kommer de på det att oh shit, men nu får vi ju använda Pierce ju. Så då har de liksom i efterhand animerat in Pierce Brosnans ansikte, men de har fortfarande inte hans röst, så att, men hans utseende
och det är ganska kul, för jag får med att de gör en cameo med den förra Bond-modellen som spelar en så här skurk som dör i en helikopter lite snabbt.
Just det.
Så att de fick ändå in den. Nej, precis. För den här skulle ju vara typ som en direkt uppföljare. För att det finns referenser till Agent Under Fire. CIA-agenten.
Ja, karaktär. Ja.
Från hon tjejen som är en CIA-agent, dubbelagent tror jag, i Agent Under Fire. Dyker upp igen och sånt där. Så det skulle ändå vara lite kontinuitet mellan dem. Och det som ändå var nice med den här var att jag tror att den hade, vilket den för absolut inte hade, en gun barrel sekvens. Men framförallt hade den en låt och en titelsekvens. Pre-titles. Bara det kändes också som en helt... Alltså för ett Bond-fan och för ett tv-spel. Alltså bara, shit, vadå? En hel låt och en helt koncept kring ett Bond-spel. Fan vad mycket krut de lägger på det här. Men spelet var ju stort sett en rip-off. Fri-inspirerad av Moonraker.
Ja, just det.
Det var ju egentligen den plotten.
Samma plot.
Ja, exakt. I alla fall mot slutet. Den är ganska annorlunda i uppbyggnad och sånt där. Och det är ju inte alls på samma ställen som den filmen är. Det är bara egentligen sista akten är... Aha, den här snubben ska bygga raketer upp och sen förgöra jorden och bygga sitt egna harem upp i rymden. Och du har de klassiska laserpistolerna därifrån. Men det var ett jävligt bra spel det också. Den multiplayern har vi också kört sönder. Och den är väl, skulle man argumentera, den är bättre. Jag har bara en mer romantisk bild till Agent Under Fire.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nej, men framförallt kunde du ha bottar. Det kunde du inte ha på Agent Under Fire.
Och du kunde vara Oddjob och Jaws och alla de där.
Ja, exakt. Ja, just det, de hade ju de gamla karaktärerna. Nej, för där kunde man ju liksom i Agent Under Fire, om du var ensam barn och hade Agent Under Fire, då var det så här, aha, okej. Men Nightfire kunde ju faktiskt sätta igång ett gäng liksom bottar som du kan spela multiplayer med ändå. Liksom.
Ja, precis.
Och det här barnet är innan internet, så att var du själv så var du själv.
Precis, och det var ju också kul i multiplayer-aspekten också, att vi två kunde vara på lag och sen bara skjuta loss på bottar. Det var en helt fantastisk spelare. Och det som också var nice för att de hade, nu hade de ju en deal med Aston Martin, så du fick köra hans Aston Martin. Jag tror även du fick köra Lotusen från
du kunde låsa upp den.
Ja, du kunde låsa upp Lotusen från The Spy Who Loved Me, vilket var jävligt coolt. Jag vill kasta in någonting mitt emellan där. Jag har ju fortfarande mitt PlayStation 1. Alltså jag har mitt PlayStation 1 fram till 2011. För då flyttade jag hemifrån och skaffade min PlayStation 3. Men vi kommer dit. Men däremellan så får jag ändå, också ironiskt nog, jag får din PC. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Jag hade din PC.
Hade du?
Ja.
Jag kommer inte ihåg.
Jag fick ärva din PC för ni köpte någon bättre grej. Och ni skulle bara göra av med den. Och jag var där och bara, please sir, could I have some more? Så jag fick hela din PC. Vad sa du?
Det har jag förträngt.
Kommer du ihåg på Dalagatan? Alltså min dator jag hade där. Nej. Hade en dator ett tag på mitt rum.
Jaha, nej.
Det var din PC. För första gången hade jag en PC och jag kunde spela på den. Men det var lite äldre. Eller det var mycket äldre än vad det som fanns då. Så det fanns inte så mycket spel som var kompatibla med det. Men jag hade ett tv-spel som min pappa hade fått för typ en herrans massa år sedan, eller några år sedan, i en goodiebag. Som bara hade legat på en hylla. Och jag bara kom ihåg, det där är ett tv-spel. Det är ett tv-spel som heter No One Lives Forever.
Just det.
Just det. Och nu undrar jag, vad det är med Bond? Jo, för det var typ inte en rip-off, men typ en inspirerad Bond-spel men utgick från ett kvinnligt perspektiv. Det var en kvinnlig agent, men det var en tydlig Bond-rip-off. Det var gadgets, det var en supervillain som skulle ta över världen, det var agentgrej. Det var ett riktigt jävla bra spel. Hör av er om någon spelade det här spelet. Det var riktigt jävla bra. Du var också ute i rymden, du dök under vattnet med en harpun och harpunade hajar. Du verkligen gjorde så här spiongrejer, du gick runt på partyn och du vet, tog bilder och det var ett riktigt jävla bra spel och kliade verkligen den här Bond nerven jag hade då, så då fick jag lite av Bond hemma med just No One Lives Forever, vilket spel jag aldrig hör om idag. Jag undrar om det är så här, var det bara jag som spelade den som bara kom i någon goodiebag på någon firmafest min pappa var på och den såg aldrig dagens ljus hos någon annan. Eller om det faktiskt där var en grej. För det var riktigt bra. Den var riktigt rolig. Den blinkade verkligen åt sig själv och hela Bond-franchisen med kärlek. Det var en intressant grej. Så den vill jag bara kasta in där. För sen dör lite min Bonder, eller den dör i några år och sen plockas den upp igen. För sen, du ska få Xbox nu.
Exakt, och nu kommer vi in i en intressant period. För att Xboxen kommer ju in i ens liv. Och det är liksom Jurassic Park, Operation Genesis, och det är Halo, och det är lite Medal of Honor, och det är lite sådana saker som kommer in. Men så kommer det ju också ett Bond-spel. Yeah. Och jag kommer ihåg redan då så här, aha, varför är inte jag så taggad på det här? Liksom. Vi har Nightfire, vi har Interfire, det kommer ett nytt som ska vara fräckt. Så här, ja, men jag måste ju skaffa det oavsett. Och det är Pierce Brosnan är tillbaka. Och nu har de slagit på stora trumman. För det första så är det liksom, Pierce Brosnan är tillbaka, han har också rösten. Yeah. Heidi Klum är med, Willem Dafoe är med. Vi har liksom, M såklart, Judi Dench. Alltså, de har liksom anställt riktiga skådespelare som spelar... Ja, John Cleese. Ja, men så att de spelar liksom rollerna i den här. Alltså det är en bra cast. Hade det här varit en cast i en Bondfilm så hade det varit så här, jävlar, shit. Mm. För Willem Dafoe är då skurken.
Precis.
Och nu är du inne på tredje persons spel igen. Så att du ser karaktären bakifrån. Och det är så här, jag var inte riktigt lika imponerad. Det är liksom, det har sina stunder. Men det som framförallt de, what it lacks, om man säger så, det är ju multiplayer-grejen. För helt plötsligt nu så är det så här, du kan inte vara Bond, du kan inte vara någon av dem du känner igen, utan det är ju så här andra MI6-agenter typ som du spelar.
Jaha.
Så. Och det var så här, så helt plötsligt var det så här, okej, så nu är det någonting annat. Det är liksom, Gears of War kommer väl strax efter också, och då blir det som att jaha, det är liksom, det är det här vi ska göra nu. Det är liksom, jag kommer inte ihåg vad det hette, Unreal Tournament. Alltså det är liksom, det är bara ett multiplayer-spel bland de andra. Det handlar inte om, det känns inte bondigt längre. Och då tappade jag lite grann liksom. Jag har inte spelat speciellt mycket Everything or Nothing. faktiskt. Nej. Jag vet att jag liksom klarat igenom det en gång. Och sen så eftersom man inte fastnar på multiplayer, då försvann den lite grann. Trots att det är total A for effort, det ska man verkligen säga.
Ja,
men det var
verkligen.
Ändå någonting som säger,
det var ett snyggt spel, vad jag minns. Men jag kommer också ihåg att jag ryggade tillbaka lite av att det var tredje person. Men jag tyckte det var coolt att Brosnan var med. Det var ju, som du säger, det var en riktig cast. Det var en riktig artikel. Jag kommer inte ihåg vem som gjorde Bond-låten till den. Men det var ändå en riktig Bond-låt om titelsekvens och allt sånt där. Den verkligen, den gjorde hela grejen. Vad som var coolt att Richard Keel som Jaws var tillbaka. Helt bara det var så här, fan vad skönt. Alltså det kändes som att det var lite kontinuitet nästan. Som att så här, Pierce Brosnans Bond... Alltså som att Bond har varit liksom samma karaktär genom alla filmer. Det är inte som parallella universum, utan Pierce Brosnan har levt igenom alla de här andra storiesna och vet vem, och Jaws har han uppenbart träffats tidigare, tror jag att det i alla fall ska upplevas som.
Ja, precis.
Och det är lite kul när man slår honom över käften så får han ont i handen och sådana där grejer som var lite kul. Ja, men det var som du säger, A for effort verkligen. Och det var lite liksom, man skulle säga att det är väl EA-trilogin. EA fortsätter väl ett tag.
Nej, det kommer en till.
En till EA.
För där är det ju så här, för den fick ju liksom, det sålde ju skitbra. Agent of Fire sålde skitbra, Nightfire sålde skitbra. Everything and Nothing sålde också bra, men inte lika bra. Och då tänkte de väl, då blir de väl lite byxis där. Och så tänker de, men hur ska vi nu göra? Det var alltså first person vi ska gå mot. Men ska vi fortsätta? För nu är ju Pierce Brosnan ute i bilden nu.
Yep.
Efter det här. Så då är det så här, okej, vi har inte rättigheterna till någon Bond. Det finns ingen, vi kan liksom, vi vet inte vem som kommer spela Bond. Vi vet inte om det kommer en ny Bond-film eller när den kommer. Vi måste försöka hålla Bond-franchisen levande utan någon skådis egentligen. Hur fan gör vi då? Jo, men då rip-offar vi, eller liksom vi spelar lite grann på den där som var väldigt poppis på 90-talet. De döper ett spel till GoldenEye och släpper just ett Bond-spel som heter GoldenEye Rogue Agent. Och då ska man alltså vara... Du ska alltså vara en skurk. Du är en gammal...
Men är du Alec Trevelyan?
Nej. Det är någon annan. Liksom. Ah, ja, du är någon annan. Men de har ju liksom byggt in då att då är du istället... Du är skurk istället för... Du är en double agent som går över till andra sidan. Du går rogue. Och du jobbar för Goldfinger tillsammans med Pussy Galore för att stoppa Dr. No.
Oj.
Och det här blev... Och det är alltså... Vad fan heter han? Inte Kevin McClory. Vad heter han som designar... Ken Adams. Jo, han som designar. Han är med och liksom designar alla banor. Och det är jättemycket
sånt. Det här är helt missat.
Jo, de har sjukt mycket pengar. Så de verkligen liksom lägger på jättemycket oddjobb med. Och det är verkligen så här... Eller nej, vänta. Jo, här är han med. Jag fastnade lite grann. Men, och Goldfinger är ju liksom huvudskurken. Eller är ju the double crossing. Han blir huvudskurken, men först är det så här. Skitsamma. Det här spelet sågas ju.
Mm. Ja, det kommer
de har glömt. De har glömt att tänka på hur man ska göra spel, utan de har bara tänkt på allting annat. Och det är en huvudlös liksom, shoot 'em up i mörka katakomber, helt linjärt, och det händer ingenting. Jag kommer att prova det och verkligen säga, jag är inte ens intresserad av det här ens.
Mm.
För att de var som att de spelade jättemycket på fanboysen, men de glömde bort att de måste göra kvalitet också.
Mm.
Och jag vet att det här blir ju en flopp.
Ja, nej, det minns jag också som. Ingen tyckte om det, ingen köpte det. Jag fattade knappt vad det var för någonting och hade inget intresse för det. Och liksom, jag tyckte det var illa nog att Everything or Nothing hade Bond köra en Porsche Cayenne. Men det här var verkligen liksom strået som knäckte kamelens rygg. Och efter det var det väl över med EA, var det inte? För då tog Activision över.
Då inser jag att det här går ju inte.
Mm.
Och sen tar det ju en stund. Activision tar över och Casino Royale kommer. Och då har jag helt plötsligt sagt så här, okej, men nu måste vi börja göra spel igen. Och rätta mig om jag har fel, men jag för mig att de skulle då försöka göra ett tie-in game till Casino Royale, men de hann inte.
Jag för mig att det är något också sånt, att för det som kommer här nästa är ju Quantum of Solace-spelet som de tie-in med Quantum of Solace. Men vad som är roligt med den är att den har typ inte halva spelet, men i alla fall en tredjedel av spelet är Casino Royale. Och där är det väl lite tvetydligt om det är för att de började jobba på Casino Royale, men det blev liksom, de hann inte, så då blev det Quantum of Solace istället. Eller att när, för Quantum of Solace hade jättemycket problem med manus och alltså hela produktionen, och det fanns ingenting som var säkert, så att spelbolaget hade för lite att gå på. Så att de sa, okej, fuck it, vi fyller ut resten med Casino Royale. För att det är jätte...
För det som är,
ja, förlåt, fortsätt.
För det som är konstigt är till exempel, du har ju Eva Green, Hon är ju med.
Ja, ja, absolut.
Du har ju massa så här
Mats Mikkelsen
från Casino. Ja, Mats Mikkelsen är med, men inte de från Tomorrow, eller från Quantum Solace. Alltså skurken i Quantum Solace är ju inte den skådespelaren till exempel.
Nej. Dock är, så du har ju liksom, vad fan heter hon? Olga Kurylenko tror jag är med.
Ja, hon är ju med. Jo, men hon är med, men det var som att de har liksom gjort den här fram och sen så här, ja, nu måste vi släppa det här. Vänta, vi har inte, filmen är inte klar. Nej, skitsamma. Ge mig ungefär vad det handlar om, så gör vi två banor kring det och så kallar vi den Quantum Solace för att få ut den i tid. Är det en intressant aspekt? Nu är det ju dock tillbaka till den aspekten. Nu är det ju Activision, och Activision har ju gjort Call of Duty i massa år och det går ju bra. Så att nu är det ju Call of Duty istället. Nu är det ju inte Bond längre.
Det är den kritiken. För jag har inte spelat den här. Det var precis mitt emellan mina spelåldrar. Det jag förstått från folk också, att så här, Call of Duty aspekten av att bara förstöra hela spelet, att det är den motorn de bara använder och bara, ja, det är det vi kör på, och det funkar inte alls i ett Bond-sammanhang. Och hela Casino Royale-grejen faller väldigt awkward. Om man, i då spelet ska det tydligen då vara, och i filmen, att när han och Olja Kurylenko har hoppat ut från det där planet och landar i den där liksom öknen i en grotta, så frågar hon i filmen, så have you ever lost someone? Och Bond då i spelet bara, yes. Och så drar han hela Casino Royale-storyn som vi spelar igenom.
Ja, exakt.
Så det är fascinerande. Jag skulle vilja testa den. Den finns i PlayStation 3, så det var intressant. Men här är ju lite, så efter det här spelet, nu börjar farmen komma i fatt. Fast det ligger i fel igen. Så jag tror året innan PS4 kommer. Jag kommer inte ihåg när PS4 släpptes riktigt. Men runt 2011 så flyttar jag hemifrån. Och det firar jag med att köpa PlayStation 3, för nu är jag fri. Och sen, nu kan jag äntligen börja spela spel. Så jag köper PS3, och det jag plockar på mig det året och kanske året efter, jag vet inte om det då, om de, alla de spelarna var ute. För då var det också de här mellanåren, för det var ju de här tre år som det inte kommer en Bond-film. 3-4 år. Så att då släpper de ju två spel, inte nog med samma år, men samma fucking dag släpper de två Daniel Craig-spel. Så ena är Bloodstone, som kommer in på, och GoldenEye Reloaded. Mm. Så jag köper de här två. För det här är också, så jag köper dem runt när det börjar rampas upp till Skyfall. Jag är i Bond-mode, vilket jag är i nu. Jag ber om ursäkt, folk. Alltså min Twitter har bara blivit typ en Bond-fanpage. Jag blir så hemskt mycket om vi köper. Men när jag taggar till för någonting, så är jag uppe i den här liksom, uppe i varv. Och själva avslutet på det hela ska ju vara en Bondfilm, men den kommer aldrig. Så att jag är liksom fortfarande uppe i varv, och jag får inte liksom utlopp för det. Så
Inception soundtracket bara ökar.
Ja, liksom. Precis. Så att det är väldigt svårt för mig just nu. Det är väldigt svårt för min fru just nu, som måste leva med mig. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men så jag var ett sånt varv. Alltså bara helt uppe i Bond. Och då köper jag på mig de här två spelen. Och bara nötar. För att det är det som var så weird. De släppte två spel samma dag. Vilket jag inte förstår i ett marknadsföringssynpunkt alls hur det ens ska funka. Så det var weird. Men har du spelat någon av de här?
Nej, eller jag har spelat GoldenEye Reloaded hos dig en gång.
Mm. Ja, jag vet inte vilket, om man börjar med Bloodstone, så var ju det var som en egen Craig story. Så det är lite som så här, ja men Everything or Nothing. Det är en unik egen story med Daniel Craig i tredje person då. Men den var rätt nice, den tycker jag väldigt mycket om. För att alltså, själva storyn är väldigt kort, och det är inte en särskilt bra story. Men man verkligen märker verkligen att det är en reaktion på Bond, på Craig-eran. Lite den här Bourne-aktiga Bond. Så den är väldigt liksom, den är väl, jag ska inte säga brutal, men det är väldigt mycket att du kan liksom slåss med nävar väldigt brutalt som Craig gör. Och det känns verkligen, alltså det är det jag gillar med Bloodstone. Det är inte en bra story. Det är tredje person, vilket inte är fördelaktigt, men du får vad den gör är precis det man vill att ett Bond-spel ska göra, som Agent of Fire and Knife, att du ska känna dig som Bond, och den verkligen kanaliserade Craig på ett väldigt bra sätt, och Craig gör rösten och Judi Dench gör röst, och ja, men du fick verkligen känslan av att så här, det här känns som Quantum of Solace på det goda sättet. Du känner dig som en arg Bond som bara går och köttar knäcker folks nackar och bara agerar väldigt brutalt. Och Craig är som inte alltid på topp av his game när han gör röst skådespeleri, men där är han faktiskt väldigt bra. Och du får köra Aston Martinen i några banor, både DBSen och DB5, vilket är nice. Utan gadgets, så det är lite synd, men du får ändå köra dem, vilket är jävligt nice. Du har ganska coola sådana här, vad kallar det, bullet time. Det är ganska rolig spin på hela gunbarrel-grejen, att du kan vinna upp gunbarrels så att du kan göra precis som man ser Bond gör i starten på varje film, att du kan väldigt snabbt göra ett headshot för att du har, liksom, du har byggt upp till att kunna få göra det. Och jag har spelat den väldigt många gånger om och om igen, för jag tycker den är väldigt underhållande och den har väldigt nästan GoldenEye-aktiga banor och sånt där, och det känns nästan som en GoldenEye-plott. Jag gillar den som satan. Det är inte ett perfekt spel någonstans, men för ett Bond-fan så känns den jävligt nice. Och sen kom ju då GoldenEye Reloaded, vilket var ett väldigt konstigt spel, för det skulle ju på något sätt flirta ännu en gång med Nintendo-publiken. Som så här, kommer ni ihåg GoldenEye? Nu gör vi den, fast vi gör en remake. Det kommer vara typ den känslan. Men vi har Craig i huvudrollen istället. Och vad jag har förstått från fans är inte riktigt den att ta vissa banor och typ gör en liten... Man känner igen vissa saker, men det är inte alls så nära. Och den mer riffar på filmen i ett Craig-filter. Och den är helt okej. Okay. Jag tycker det är... Alltså, så här, för mig som det man känns mer lik en Agent Under Fire på så vis, bara så här, åh, vad kul med en modern first person shooter som ändå är liksom i ett modern kontext med modern grafik och sånt där. Den är underhållande. Den har inte samma omspelningssyf, liksom. Jag har inte spelat om den lika mycket som Bloodstone, men den är ändå, och det är kul att det finns multiplayer och sånt där, och du kan köra det själv också, bara kötta loss. Och det finns liksom lite underhållande aspekter med det. Så det är en kul grej att ha. Som jag ser fram emot. Alltså nu när vi pratar om det så är det så här, fan, jag skulle nog vilja plocka fram den och bara spela en runda. För det är kul med klassiska gamla shoot'em up-spel som bara är enkla och inte så jävla komplicerade. Det är väl så jag känner.
Jag har ju inte provat de här då. Jag tycker att det känns som en billig rip-off att försöka göra liksom det där som alla älskar igen och bara liksom rebranda det. Men sen kom ju en till där de, på tal om att försöka göra en rip-off på folk som på saker som folk älskar. Mm-hmm. Det senaste spelet, eller vi har glömt ett spel. Vi har glömt från Russia with Love förresten.
Oh just det. Shit. Ja, så är det mellan
Rogue Agent och Quantum of Solace.
Ja, just det.
Innan, nej, då hade vi fortfarande ingen Bond. Jo.
Nej,
och då
exakt.
Var vi tvungna att göra någonting annat.
Så då tydligen, enligt rykten så sägs det att de, tanken är att göra en, först tror jag, en till sån här bara Agent Under Fire-aktig ansiktslös Bond. Sen så funderar de på att göra en remake på, tror jag, The Spy Who Loved Me, och använda sig av Roger Moore. Och det är det de börjar liksom konstruera. Men sen tydligen så kastar de ut frågan baser med Sean Connery, om han skulle vara intresserad av att återvända som Bond. Och det här är ju då, alltså, som vi vet med Sean Connery, vi pratat om det i ett hyfsat nytt avsnitt, att han vände ju verkligen ryggen på James Bond-franchisen och var inte pigg på att prata om det och ens liksom kopplas till det. Han var inte under vid den här tiden särskilt. Men om någon anledning säger han ja, jag skulle vara intresserad. Och det är för att han har barnbarn, antar jag, så att han tycker det är kul att göra någonting som de skulle uppskatta. Och då bara ändrar... Jag antar att det fortfarande då är... Är det EA fortfarande då? Där då?
Jag vet faktiskt.
Jag tror det. Bara så här... Ja, men då bara vänder vi hela grejen och bara... Nu gör vi en Sean Connery tv-spel. Och de vill att göra från Russia with Love. Och så här... Bond-fanet i mig blir jätteglad. Bara så här... Ja, men det är ju min favorit-Bond-film. Men spelarna i mig bara... Men det är ju en värdelös spelplott. Det är en jättebra filmplott, ja. Men alltså, jag hade ju hellre tagit Goldfinger då, eller till och med Dr. No. Framförallt hade jag ju valt antingen Thunderball, eller typ inte för att göra så, You Only Live Twice. Alltså någon av dem har ju...
Men det händer lite andra grejer.
Jo, exakt, det är lite mer miljöombyten, och du har lite liksom, alltså From Russia With Love hade ju inte ens gadgets. Visst, de tar in jetpacken från Thunderball, de tar in DB5 från Goldfinger, men vilket på något sätt bara ännu mer bevisar poängen, så att ni kanske skulle ha tagit en annan story. Men så det förstår jag inte riktigt hur de tänkte där. Men jag har inte spelat det här spelet. Har du gjort det?
Nej, jag har inte heller gjort det. Det var nog därför jag glömde bort det. Och det känns lite så här dumt att sitta och prata om det om jag inte vet så mycket om det. Men för dem som liksom... Det är ju en wink, wink, nudge, nudge. Och det är A4 Effort där igen.
Mm.
Men det här sålde väl inte heller speciellt bra. Och det var väl därför säkert Activision går in då.
Precis.
3 år senare.
Det gick ganska dåligt för den här. Vilket är förståeligt som sagt. Alltså... den unga gamer-generationen var ju inte riktigt så här Sean Connery, alltså de flesta visste inte vem Sean Connery var i kontexten av Bond, utan det var Brosnan och inget annat. Det var ju vi riktiga nördar som hade koll på det. Och så hade ju Sean Connery, alltså du hade ju gubb Connery som inte riktigt låter som 34-åriga Connery. Så det blev någon dissonans som inte alls bara gick hem, och nej, det funkar inte helt klart. Och den tydligen stressar ihop, och nej, det ska inte vara ett bra spel helt enkelt. Men ja, så vi hoppar tillbaka lite där. Men precis, så runt 2012 då, så är det ju då är det ju Bond fyller 50 och vi har Skyfall som ska liksom sammanfatta det, och det är ett hyllningsår till Bond. Och lite så kopplingen till From Russia With Love, så är det ju ett ihopstressat spel som då ska utgå från när Bond blir skjuten i Skyfall. Den inleder med Skyfall, precis som Skyfall, när han blir skjuten i Turkiet där och faller i vattnet, så typ en hallucination eller drömstadie, så får vi återuppleva klassiska Bond-filmer fast via Daniel Craig då. Så du får det är Goldfinger, det är Honor Majesty's Secret Service, det är, vad fan är det mer? Jag har glömt bort nu, för jag har inte spelat
Living
det spelet. Living
Daylight tror jag att det är också.
Living Daylight. Ja, de kastar in flera olika grejer, och det är tydligen ganska ihopstressat. Och jag har inte spelat det här, vilket också säger en del av att inte ens jag var intresserad av det här. För att jag kommer ihåg när
det
här släpptes.
Det känns som en konstig grej.
Ja, för jag hade konsolen, jag var inte min Bond-yra, och jag köpte inte ens det här. Så det säger en del. Men jag kände doften av desperation. Och att så här, nej, men jag vill inte spela någonting som bara liksom gör en best-off av... Jag hade bara en dålig känsla med det och undvek det. Och vilket resten av världen tydligen också gjorde. För det gick jättedåligt för det här spelet och sänkte hela spelfranchisen. Och jag tror sänkte alltså det bolaget som har varit med ända sedan Agent on the Fire, som var under EA, varit med och utvecklats. Jag tror de gick under tack vare det här spelet. Så det bara gick jättedåligt för den. Och tråkigt liksom, men jag förstår det. Alltså man kan inte, det är ju precis här på slutet när movie tie-ins inte funkar längre. Det enda jag tycker är intressant med den är att den på något vis bekräftar teorin om att, för det är det som är lite weird, vi pratat om tusen gånger, men just i Craig-eran så går det från Casino Royale och Quantum of Solace där han är en young rookie. Det är hans första uppdrag, och Quantum of Solace utspelar sig bara 5 minuter efter Casino Royale, så det är hans andra uppdrag. Mm. Så att han har inte gjort så mycket. Och sen 3-4 år senare så möter vi honom i Skyfall, och då är han en gubbe. Då pratar man att han är gammal och han har gjort för mycket, och han är liksom, ja, men han är ur spelet på så vis, vilket känns väldigt weird, för att han var inte ens den äldsta Bond på långa vägar. Han var typ i den åldern jag tror alltså Roger Moore typ började. Så att det kändes väldigt weird. Men då var ju den här teorin lite om att säga, okej, så det de på något vis leker med är grejen att så mellan Quantum of Solace och Skyfall så har Craig genomlevt Goldfinger, Thunderbolt, allt. Och det var ju liksom det som var teorin, och sen var det, fanns det de som pratade om att Bond är ett kodnamn, blablabla. Men skit, det skiter vi. Så det jag tror här är faktiskt lite att någon måste ju komma på den här idén, och Ion måste ha godkänt det. Vilket tyder på att antingen att Ion säger att så här, men vi har en idé, vilket bekräftar då, eller att EA och vem det nu är säger så här, vi har den här idén, och Ion säger, ja, men det är ju typ det vi tänker i vårt huvud att det är. Så att jag säger, så den här spelar någonstans en roll i Bond-canon som vi har kanske varit lite osäkra över, skulle min teori vara. För att det har ju som sagt...
Eller så är det bara tv-spel som de inte hade något bättre idéer för.
Exakt, och någon bara skriver, jag gör vad ni vill, vi måste bara få ut det snabbt. Så kan det också vara. Jag väljer en gång och ser en optimistisk grej. För att det är ju som sagt, i Casino, eller i Skyfall så har han en Aston Martin som vi tänker då är, det är Aston Martin från Casino Royale. Men den har ju alla grejer från Goldfinger, så då är det så här,
exakt.
Är det så det funkar? Okej. Så att det är väl kanske det ger oss en liten ledtråd. Men det är så långt jag kan sträcka mitt intresse för det tv-spelet. För jag kommer nog fortfarande inte att spela det, tror jag.
Nej, den har inte min attention i alla fall.
Nej. Så det är där det slutar i stort sett. För att så här, Bond-franchisen, alltså movie tie-ins dör. Craig-eran är inte så lämpad för TV. Det är därför den gyllene åldern är Pierce Brosnan-eran. För att den går så bonkers. Och Pierce Brosnans Bond är lite av en seriemördare. Alltså, Bond ska vi komma ihåg är, som jag sagt förut, så han är egentligen inte spion. Han är en lönnmördare. Men alltså, lönnmord, det är i stort sett i böckerna så här. Det är inte många mord han begår. Utan det är väldigt få. Och det är ju för att han utför ett uppdrag. Och han ska ha ihjäl någon. I alla fall få ut lite information från den personen. Och sen ta ut den. Så att säga. Men alltså Pierce Brosnan blev ju mer en John McClane. Eller en...
Ja, men killcounten på och hans filmer måste ju vara mycket högre än
de är enorma. För i varje film, i alla fall i en gång i varje akt, så går han runt med en kulsprut och bara papapapapapapa. Alltså pepprar människor. Och det hade vi inte riktigt haft på samma sätt innan. Mm. Och det är där, men det funkar, för att kollar man på Bond-tv-spelet, det är egentligen inte särskilt bondigt att bara gå runt och bara skjuta allt och alla i varenda satans bana. Det är det jag gillade lite. Agent on the Fire och det jag gillade med Bloodstone också har ändå lite spiongrejer. Inte Agent on the Fire, jag menar Nightfire. Att så här, kom Nightfire, första banan igen, du ska ju gå runt på ett party och så här, fota grejer och du ska prata med människor och sånt där. Det gillar jag. Och det hade du även lite i Bloodstone, var en del ändå att gå omkring. Och så det, men det är väl det, tv-spelsmässigt är det inte alla som gillar det. Så Pierce Brosnan-eran är perfekt för tv-spel. Craig-eran är lite weird. Också för att Craig-eran går i liksom, kollar man på tonen som Bloodstone har, den stämmer ju inte överens kanske nu över post-Skyfall-filmerna. Men det var liksom det Bond-filmerna utlovade då. Att det här var mer en rå, Bourne-aktig down-to-earth-grej. Så det är en weird period. Så det är inte så konstigt att det inte kommer några fler tv-spel. Dels för det gick så dåligt för den. Och movie tie-ins är döda. Och jag tror inte man bara liksom... Jag vet inte, det har säkert varit olika Bond-spel i olika större utveckling. Men det har inte varit något. Men det är det som känns så skönt nu. Att det ska liksom komma en ny. För det är det jag på något sätt gillade med Bond-spelen. Var att det på något sätt släckte törsten lite. Det är så du slipper ha en manisk Fabian gå omkring. Och sitta på Tradera och googla en massa Bond-memorabilia hela nätterna. För att han måste få sin fix. Då släpper man ett tv-spel. Så att man kan vara så här... Tagga ner lite. Och det är det jag är glad för. Nu vi kommer få No Time To Die så småningom. Jag vet inte när. Nästa år. Vi tror nästa år. Vare sig det är på VOD eller i en biograf. För jag hoppas biografer. Och sen kommer vi uppenbart ha en lucka för att Craig är över. Kommer vi ha en längre paus? Vi vet inte. I vanlig tradition brukar ju vara det. Mest för att någon stämmer Ion. Det brukar, i klassisk tradition stämmer någon Ion. Och de hamnar i något konstigt rättsdrama. Där de måste liksom bara advokata sig ur det hela. Vi får se om det dyker upp nu. Eller om det bara är liksom i heder till... Craig, som ändå har varit den längst gående Bond-skådespelaren, trots att han inte har gjort så många filmer, så kanske man inte vill spotta ut en Bond-film med en ny skådis precis runt hörnet. Men samtidigt känner jag så här, vi har väntat så jävla mycket på Craig-filmerna. Så jag ska inte ha några problem att 2 år efter No Time To Die faktiskt släppa en ny Bond-film med en ny Bond. Vi behöver inte andas, vi har andats tillräckligt. Men, till min poäng, jag är jätteglad att det ska komma ett Bond-tv-spel mellan filmer. Och det här pekar på att det här kommer ju troligtvis vara den första sen Agent on the Fire som inte har en Bond kopplad till sig. Jag tror inte de kommer använda Craig.
Ja, det blir det väl.
För det här,
nej, det går inte.
Det här spelet kan ju vara någon sån här origin story, säger de är inte hur långt tillbaka. Vilket gör mig också lite nervös. Grejen med Bond är att han alltid ska vara en veteran. Kollar du på Casino Royale, även då är han en veteran. Fast han är ung och dum och ny så är han ändå liksom... så här, hans bakgrund är fortfarande väldigt diffus och vi vet inte riktigt... Har han varit i armén? I så fall hur länge var han liksom... Jag behöver inte se honom träna. Men det känns ändå som om det är någonstans man ska utforska. Jag vet att serietidningarna har gjort det. Jag har inte velat titta på dem för någonsin sen Bond går på boarding school som pojk. Och så här, nej, Patton Oswalt säger liksom... I like the things I like, I don't want to... Liksom, jag vill inte veta var saker kommer ifrån. Det är en av de bästa stand-up-grejerna. Har jag visat dig den?
Säkert. Jag vet faktiskt inte.
Ja.
Jag kommer inte ihåg den.
Helt för att kolla upp den i alla fall. I like the things I like, Patton Oswalt. Så att vi får se hur långt tillbaka den går. Jag hoppas så här, det får vara typ agentträning. Jag kan sträcka mig så långt tillbaka. Bara så här, hur man får sin 00-status. För i det, där skulle du kunna möta upp det. Du skulle kunna komma upp till Casino Royale typ. För i boken och Casino Royale så är det ju, för att förtjäna din 00-status så måste du ha dödat 2 personer in cold blood. Och i boken är det på ett annat sätt än vad det är i filmen, men där skulle du kunna liksom jobba upp till typ bokebond, så här, de 2 morden är dina sista grejer. Och det coola är ju, som vi nämnde, att det här spelbolaget, som för övrigt är svenskt eller danskt-svenskt, by the way, har vi någon lyssnare i tv-spelbranschen som jobbar antingen på den här produktionen eller vet någon, kasta in mitt namn i högen, för jag kan vara bara sån här, lite så här konsult, kanske skriva, jag vet hur Bond låter, jag har läst böckerna, jag kan nog få in en ganska bra röst på Bond, så behöver ni lite repliker och sånt där. I'm available. Jag har skrivit Bamse, I know what I'm doing. Nu babblar jag bort mig. Just det, jo, men spelbolaget, det är ju de som gjort Hitman-serien. Nu har inte jag spelat Hitman, för det var också bara så här, de som heter Robin och Max och hejade på AIK och åkte skateboard, det var de som spelade Hitman-spelen. Det var lite för vuxet för mig. Så jag hade spelat i Hitman-spel. Men jag har hört väldigt bra saker. Och det lilla sättet är ju på något sätt ganska nära Bond. Det handlar ju väldigt mycket om att det är inte så mycket gå runt och peppra. Utan väldigt mycket gå runt, vara tyst. Och sätta upp liksom mer elaborate mordplaner. Och det skulle jag ju verkligen gilla i en Bond-film. För jag är lite trött på pepprandet. Och jag gillar, som sagt, i de spelen där man måste gå runt och göra lite spiongrejer. Och vara lite undercover. Och jag älskade Bond-spelen där man ju skulle gå... Alltså, och mörda folk tyst när du skulle ha din silencer på och inte utlösa larmet. Det var ju typ de bästa banorna, tyckte jag. Så att jag är ju riktigt taggad på vad det här kan vara för någonting och vad det kan ge. Och just att den kommer vara utanför någon form av film, jag tycker det är bra. Vi behöver inte ha en tie-in. Vi behöver bara ett så här coolt nytt Bond-äventyr. Ja, vi får se vad det landar i. Jag är så sjukt taggad. Hur känner du, Victor? Är det här det som kommer få dig att plocka upp din kontroll igen?
Nej, tyvärr. Alltså, jag är inte riktigt där än. Nej.
Nej.
Och jag är lite medveten om att jag missar ut på ganska mycket spel. Och folk pratar om så här, men det är så coolt det här och det är Minecraft och Fortnite och allt vad de pratar om som alla tycker att man ska testa. Jag säger, men jag behöver inte en till grej i mitt liv. Jag har inte tid. Alltså, det är ingen idé. Med försvarsmekanismerna sätter in så här, nej, men det är ingen idé, du, var inte taggad, prova inte ens, det är ingen idé att fastna. Det är lite grann så min hjärna fungerar just nu.
Nej, men jag hör dig där någonstans, och jag är ju själv inte far än, så att vi får ju se vad jag står när ett potentiellt Bond-tv-spel, ja, när det väl kommer, och vad jag står. Jag tror ändå Jag kommer nog fortfarande vara just den här gamern som jag alltid lite varit, att jag är väldigt selektiv, och när jag väl sen skaffar det så går jag all in på det och håller på ett jävla bra tag och sen släpper jag det och sen spelar inte jag på 2 år. Och jag gillar lite att ha den relationen till tv-spel, att jag inte behöver haka på som nu. Jag är ju väldigt taggad på Spider-Man. Alltså jag har fortfarande med PS3. Jag missade PS4-vågen. Så det är lite lämpat nu att jag ska skaffa PS4 när PS5 har kommit. Det känns lite on-brand för mig.
Det är så det fungerar.
Så om det är någon nojpoddare som har PS4 och står dammande i källare, så I'm available. För jag måste spela i fatt Arkham Knight. Jag måste spela i fatt Red Dead 2. Och första Spider-Man. Och sen kan jag nog 2035 kan jag nog skaffa mig ett PS4. 5.
Lagom Jesus. Till PlayStation. Ja, lagom till PlayStation 11 kommer.
Exakt. Så att jag hoppas ändå att jag vill inte tappa den biten. För jag tycker tv-spel är ett sånt fantastiskt medie när det väl används väl. Och jag älskar just nya medier och när du verkligen liksom använder det väl. Jag älskar att Josef Fares, eller förlåt, Josef Fares, inte Fares, jag blandar ihop de bröderna, mycket Fares här. Vem är regissören? Det är Josef, va?
Josef Fares.
Han gick över till tv-spel. Han sa ju att såhär, nej, men film är dött, jag kan inte göra det jag liksom vill här. Så han gick över till tv-spel, och Det tycker jag är jävligt coolt. Och jag skulle någon gång vilja ha chansen att få spela, eller spela, få skriva på tv-spel. Det hade varit fantastiskt att skriva ett manus för, som Paul Dini skrev Arkham-spelen. Alltså manusfattare kan spela eller skriva riktigt bra tv-spel. För jag tror inte Paul Dini har enorm erfarenhet av just tv-spel. Utan han skrev ett jävligt bra manus som med spelutvecklarna som man sen kunde då översätta. Det skulle jag tycka var skitkul. Så att... Nej, men jag är skittaggad på den. Jag kommer stå först i kön. Ja, just det, det gäller ju då att jag har en PS5. Men den lär inte komma ändå förrän om två år.
Det är
något
år kvar.
Ja, ja, men alltså, de gick ut med den nu. Och då sa de att de är liksom, de har gått in i aktiv produktion. Och jag tror i tv-spel, ni gamers får rätta mig där ute, men tv-spel går ju inte lika snabbt som film att göra. Så att, och om två år är det också 60-årsjubileumet på Bond-franchisen, vilket känns väldigt... lovande att släppa, ja, precis, att släppa tv-spel. Så att jag tror, vi ser på det runt 2022. Så att vi får se vad vi har för konsol då. Då kommer jag tvingas att köpa en PS5. Så att jag har två år på mig att spela igenom PS4-katalogen. Det känns bra. Det känns bra.
Det är bra plan.
Ja. Ja, nej, jag tror vi har det där.
Jag tror det också. Ni får jättegärna höra av er på @noipod på olika sociala medier om vi sa fel eller om ni tycker att det var bra eller om ni har någonting att tillägga. Och som vanligt, om vi har någonting som vi säger, har vi sagt fel eller har vi provocerat någon, så vet ni vart ni ska mejla.
Exakt. Vad är mejladressen, Victor?
jan.go@expressen.se.
Exakt. Och hör av er till mig om någon spelade No One Lives Forever. Eller om jag bara är själv.
Ja, just det.
Om det är någon mer som hade en pappa som gick på den firmafesten.
Kanske en konspirationsteori. Det har aldrig existerat egentligen.
det var en feberdröm 2002. Ja. Yeah. Det är fint. Vi kommer komma tillbaka innan jul. Vi tänker avsluta året med en härlig Q&A som vi vet att ni gillar. Så att ni får jättegärna börja skicka in frågan, annars vi kommer göra en notering när ni annars ska ställa frågor, så att ni behöver inte vara oroliga. Men det är det vi tänker, och vi kommer ta ett värdigt farväl av det här hemska året, och vi kommer satsa stenhårt på nästa år. Vi har massa coola, nice ämnen i pipelinen. Och jag ser fram emot det som satan. Och jag ser fram emot att sitta i samma rum som dig, Victor.
Ja, just det, den lilla detaljen. Nej, det är ju inte riktigt samma grej, alltså, att sitta separat, måste man säga.
Nej, men det känns lite som sen gamla goda tid. När man hade så här 3 timmars samtal med sin bästa kompis på telefon. Liksom vi kunde ha typ när du pluggade i Örebro.
Ja.
Så lite tillbaka till det. Det funkar, men fördelaktigt att sitta ihop. Helt klart.
Exakt.
Det kommer vi göra igen. All right, ska vi booma igen det här?
Det gör vi.
All right. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att ha lyssnat. Men kom ihåg, folk, ingenting är för nördigt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.